Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Där är vi igång. Äntligen. Hur var helgen?
Ja, kan man säga något annat än att det var bra?
Ja, just det. Där dina sympatier ligger så förstår jag det.
Ja, nej men jag har firat mamma. 67.
Ja. Grattis mamma Eriksson.
Ja, Karin.
Karin, som min också. Ja. Vad stod på agendan då? Vad gjorde ni?
Hur firade ni? De kom hem till oss och så firade vi lite.
Pompa och ståt?
Ja, men fick leka med Abbe, så det var ju härligt. Ja. Ja.
Det är ju så när pompa och ståt man bara kommer.
Upptaktsträff idag. Det ska bli jäkligt kul. Vi har ju Guys-filmerna på väg ut på vår YouTube. Det blir kul också att kolla på.
Intensiv arbetsvecka får man säga.
Ja. På så sätt, som jag är frisk.
Grattis.
Jag åkte ju på magsjukan förra veckan. Det känns bra. Och imorgon en efterlängtad intervju. Den här har vi jobbat på länge. Och till slut lyckades jag landa Lasse Lagerbäck. Det ska bli jävligt roligt.
Ja. Verkligen. Mycket bra jobbat.
Ja, du då?
Det är bra. Lugn helg.
Ja.
Lugn helg.
Mycket fotboll.
Ja, absolut. Ja. Absolut. För när man bara är hemma på en lördag. Alltså, du vet, när man på sin höjd tar en promenad ut för att typ handla grejer till middag. Ja. Så blir det ju naturligtvis mycket fotboll. Och så hade vi match igår och sådär. Roligt. Härligt. Jag gillar de här lugna helgerna.
Ja, härligt. Men det har ju spelats Svenska Cupen.
Ja. Jag tycker att vi börjar kronologiskt.
Ja, det tycker jag också.
Lördagsmatchen Halmstad mot Malmö FF på Örjans vall. Vi bara öppna med och säga bra drag på Örjans.
Ja, men det var, jag vet inte om det var hur många som var där exakt, men det var ju typ 4000 Malmö supportrar läste jag någonstans.
Och en hel del HBK också. Jag vet inte om det är mittplaceringen, men jag hörde HBK väldigt väldigt mycket måste jag säga.
De har ju en klack på långsidan väl, har jag för mig.
Ja, nu kan man så. Men jag tror den är på TV, alltså där kamerorna är för. Jag tycker inte jag såg den.
Men härligt drag. Det var ju en matta som ändå var spelbar.
8043.
Ja, du ser.
Det är ju otroligt.
Ja. Ja, kuppen drar.
Nej, det var verkligen en bra matta också vill jag säga. För alltså med tanke på att det är mars, mitten på mars.
Ja. Det ska de ha, där är de duktiga. Vad känner du då när du satte dig ner och slog på det här? Du pratade ju om att det skulle vara en asfaltering här för mig förra veckan.
Ja, men det blir väl, eller asfaltering, men en komfortabel Malmö-seger. Jag och Tim sa väl i fredagens Daily Show när vi spekulerade. Tim trodde väl på en udda målseger i Malmö, tror jag. Jag sa väl 2-0, att det inte kommer stämma helt fullt ut, men att Malmö ändå vinner ganska komfortabelt. Så blev det ju, och så sprang det ju iväg än mer.
Ja.
Verkligen. Och om det var någonting jag vittnade om inför, som jag sa, att det vi kan med 100% sannolikhet säga är att vi vet hur matchbilden kommer se ut. Malmö kommer stå på Halmstads planhalva 90% av matchen. Så var det ju också, verkligen. Halmstad har otroliga problem med Malmös. Men jag skulle nästan vilja säga att jag kände inte riktigt igen Henrik Rydströms Malmö. Alltså, förstår du vad jag menar? Det var inte det där relationism med kortpassningsspel. Man ställer ut någon form av 4-4-2 eller 4-2-4 med Nanasi och Jörgensen på kanterna i ganska fria roller och så Botheim, Kiese, Thelin på topp. Som jag gillar inte riktigt det. De två tillsammans, utan jag vill se mer av de här. Jag vill verkligen ha Nanasi som tia, Vecchia, Tahali. Jag vill ha flera av de spelarna. Men man får ge det är väl jättenyttigt att ha dem. Om man har bedömt att Halmstad kommer vara ett sånt lag som kommer vara svårt för oss att bryta ner med vår vanliga kladdidé, eller förstår jag menar med kortpassningsbaserade spelstilen, så är det väl jättebra att kunna skifta och hitta det där kanske tyngre Malmö-laget med Botheim och Kiese Thelin på topp. Man räds inte för att slå en liten halv lång boll, lyfta den mot deras backlinje flera gånger och deras anfallare. Inga problem alls. Och lite som Djurgården har gjort det här kuppspelet. Hela tiden försöka hitta, alltså lyfta Nanasi då, med, eftersom att han är högerfotad på vänsterkanten. Han ska försöka lyfta den mot bortre stolpen där Botheim eller Kiese Thelin eller någon annan kommer med fart. Det tycker jag att man verkligen gjorde och försökte göra flera gånger med blandad framgång. Men ingen snack om saken.
Nej, så är det ju. Om man tar lite Halmstad, de gör ändå stabil tycker jag första halvlek. Där, ja men jag kollade lite extra på Birnir Snær Ingason.
Fin ju.
Ja, modellen från Island. Har du sett det på Instagram? Det
känns som att alla islänningar är modeller om de ens spelar fotboll.
Det är de inte.
Ja men Traustason.
Va?
Traustason. Ja,
fotbollsspelare är ju ofta liksom.
Har du sett han som var med i VM där?
Ja, ja.
Han som blev typ den snyggaste mannen.
Ja, ja, ja.
Så han gick ju från typ 2016. 5 följare till, ja. till en miljon.
Ja, men det var ju Thor typ.
Ja. Han var riktigt snygg.
Ja. Men Birnir, han såg fin ut tycker jag.
Ja, håll med.
Sen vet jag inte om han är lika bra som liksom Erik Ahlstrand. Det tappet är ju stor. Och nu spelar ju Albin där, Ahlstrand. Mm.
Tian på ryggen.
Ja, också tian på ryggen. Och sen Jonathan Svedberg och Joel Allansson på mitten. Det är ändå ett, jag vet inte, det är, om Birnir gör det bra så kan det ändå bli ett godkänt mittfält för Halmstad. De har ändå tagit sig liksom till semifinal och slagit ut liksom lag och vunnit mot lag som de kommer krigas med säkerligen där i botten, BP, Värnamo. Och så har de liksom fortfarande den där bra backlinjen kryddat med vår favorit Vinicius Nogueira från Varberg. Jag tycker Phil och Fosa Aje fortfarande håller, gör också en stabil insats. Sen får man ju liksom, jag vet inte, det är lite uddlöst framåt. William och Victor Granat.
Ja, det var det, uddlöst. Ja. Det var det. Jag tycker det är mycket inga sån när han väl blixtrar till som Halmstad verkligen skapar någonting av någorlunda värde.
Ja. Annars det man tar med sig är ju Botheim. Alltså vi pratar lite så här skytteliga vinnare, Pittas till exempel, men Botheim ser ju ruskig ut tycker jag. Han är ståtlig.
Ja, men
ståtlig fotbollsspelare får man säga.
Ja.
Jag tror han gör 20 plus mål.
Är det så pass?
Ja, jag tror det faktiskt. Han har det mesta i sin repertoar. Jag gillar också stora anfallare. Det är, i den här serien är man liksom någorlunda rörlig och stor, då har du stor fördel på dina mittbackar som nu du möter. På första målet där, alltså Baffo står ju och sover liksom.
Det är ju klassavslut också, ja, på nicken där.
Ja, men han hinner ju inte med. Alltså det går lite för fort. Och sen Berg Jonsens mål. Wow.
Fan vad han har växlat upp alltså.
Ja, men jävlar, det är ju de här spetsspelarna tycker jag. Om man kollar, Djurgården har värvat några sådana också. Och har i Lukas Bergvall och Gulliksen så här, men Malmö har ju en drös av dem. Och när de kliver fram och blir avgörande mot sådana här lågt stående försvar, ja, då, alltså, då visar det ju sig att så här, det blir jobbigt att möta. Du kan stå där med din buss, men många lag har blivit mycket, mycket bättre på att flytta bollen snabbare, göra att lagen får jobba, göra att spelarna blir tröttare. Vi vet ju att många av målen kommer sista kvarten i fotbollen, så är det ju för att lagen blir tröttare.
Då är det en fördel att kunna byta in spetsspelare.
Ja, alltså, som vi pratade om och om igen med Tahali till exempel. Och nu får ju Vecchia komma in här i den här matchen. Jag tycker att han ska börja få lite speltid också.
Ja, det är svårt bara.
Ja.
Sen, jag håller med.
Väljer, kan välja liksom Moisander i en sån här match före. För att han
passar
har
jättebra
en,
där.
Han har ju mycket bättre fot än vad Cornelius ja,
men,
har.
Men framförallt också att de kommer ju ha, precis som du säger, de kommer ju ha så mycket boll mot Halmstad. Det handlar om positionssäkerhet. Det är klart att man kan lufta Moisander och han ska stå och nicka. Det där har ju han gjort i 20 år liksom. Eller längre till och med, var han 37-38 va? Så han har gjort det ännu längre, i nästan 30 år då.
Mm.
Så jag håller helt med, passar jättebra där. Stryger Larsen tycker jag också vittnar om så här, vad klassspelare det är alltså. Det är inte hans bästa match, men man ser i varenda aktion hur han rör sig, hur han, du vet, när det är hans lägsta nivå.
Mm.
Du vet, man, för jag tror inte att det här är en av hans absolut bättre matcher, eller jag vet att det inte är det, men ändå så ser man att fasen vilken jävla nivå det är på honom. Alltså i allting han gör, det är liksom varenda tum, varenda duell är han där och är tillräckligt jobbig som gör att motspelaren blir för stressad och tappar bollen i ett senare skede exempelvis. Och sen Penja, herregud. Det är liksom, det finns ingenting svårare än att spela mot lågt stående försvar. Men när du har en kreativ spelare på så sätt som Penja, som Saletros, Lichholm, med Rygård, Besara kanske. Det finns några stycken i den här serien som är så där, som är så skickliga att hitta de där avgörande passningarna eller att hitta de ytorna som knappt ens finns. Vilket är så sjukt viktigt, för att varenda millimeter av yta spelar ju ännu större roll när du spelar på motståndarnas tredjedel. Mm. De står och packar folk. Så nej, det är klart att Penja är otroligt viktig för Malmö FF i alla delar av matcher i stort sett. Men nej, Malmö imponerar såklart. 4-0 talar i sitt tydliga språk. Och jag kom på mig att det är så här, inför att man har så löjligt höga förväntningar på Malmö. Det är de inne på sen, jag ser att Mikael Wagner, Sportbladets reporter, är på plats där och på presskonferensen så han twittrar ut vad Magnus Haglund säger, att det här är det bästa laget på 2000-talet typ, som han har sett, alltså Malmö då, och att de kommer ju springa hem det här, de kommer vinna med, jag tror han säger, 8 poängs marginal flera omgångar innan serien är klar.
Jag kommer vara den som alltid går emot det,
ja, men...
för det är allsvenskan och det är dubbelt Europa för dem. Jag tror att de kommer gå långt i Europa. Kanske inte Champions League, men minst Europa League. Spelar många fler matcher. Alltså, visserligen har de en bred trupp, men det finns spelare i de andra lagen som är liksom lika bra som Otto Rosengren, om han kommer in till
exempel. Absolut.
Otto är bra liksom. Sören Riks, alltså, han är bra, men det finns lika bra spelare i de andra lagen. När de kommer behöva rotera, och det kommer vara lite svagare 11 i Malmö, så tror jag att de också såklart kommer tappa poäng.
Ja, jag tror inte att Haglund heller tror att de går 30-0-0 eller ens 25-0-0.
Nej, men
eller
8 sådär. Poäng, det är mycket.
Alltså, jag tror att de har potential till det.
Ja, det är klart de har potential. Hade de ju förra året också. Ja,
och det är ju inte ens att sticka ut hakan, varken jag eller Haglund som säger det, utan det är nog fler som tror att det kan hända. Men
det förra året också.
Ja, det är helt omöjligt att säga om, utan det får vi se i november helt enkelt. Men det är klart att Malmö har den nivån i sig, både med vad man tror att de kommer ta. Men man har så löjligt höga förväntningar på dem, och de är så sjukt bra. Och någonting jag tänkte på... Men för att det är, jag har liksom tittat på Malmö och tänkt så här, fan, Rydström, titta på spelarna på pappret, alltså, och titta på vilka som är där ute på plan. Fan, de borde ju kunna spela en, alltså, Häcken uppe i 22 när Häcken vann guld 2022, förstår du vad jag menar, att det skulle vara så jäkla bra. Men då ska man ju veta att alla lag anpassar sig jävligt mycket till Malmö, vilket gör att det blir jävligt svårt för dem att också bedriva sin fotbollsidé fullt ut gång efter gång. Men de lyckas ju nästan alltid få matchbilderna dit de faktiskt vill. Och då har man vunnit ganska mycket i alla fall, redan på förhand.
3 av 4 mål görs av norrmän.
Jävla spaning.
Va? Ja, men vad får du känna kring det?
Ja, allt. Det är väl som jag har sagt senaste åren.
Vi är efter.
Ja, så är det. Det är alldeles uppenbart.
Ja.
Jättekul ifall Malmö tar upp kampen.
Ja. Såg att friskt igen att Ola Lidmark Eriksson är ute med sågen. Såg du det?
Jag är på Eskiled, va?
Ja.
AIKs nyförvärv där.
Men för han var ju ute och sågade de spelarna från lite serien som Djurgården hade värvat också. Och det sagt så såg han inte liksom spelarna, utan att generellt att allsvenska toppklubbar börjar värva från Eliteserien och Norge. Och ja, jag vet inte. Jag tycker det är uppfriskande för debattens skull. Sen när blev vi liksom den ligan? Men det, där är vi ju. Alltså det är ju så konstigt.
Sen ska man ju säga att Gulliksen, det är inte så att Sverige plockar norska rester, utan Gulliksen är ju en väldigt attraktiv spelare, ja, i Norden. Alltså han hade ju nog kunnat gå till danska toppklubbar och alltså lika så.
Ja,
så
Malmö att, för den delen med.
Ja, verkligen. Där ja, har ju Sverige och Djurgården verkligen prickat en värmning som ja, vart eftertraktad.
Och Terkelsen är väl lite mer en bossespelare skulle jag
säga. Ja, där har jag ingen aning faktiskt, om jag skulle knappt
förtala sig om honom. Nej, men det är ju en mittfältare som spelat ytterback som är stor, bra fysik och lagkapten och väldigt omtyckt. Så där får man ju se hur hög nivå det är över tid, tror jag. Men Piotr Johansson, vi ska ju komma in på Djurgården sen, men Piotr Johansson har ju, tycker jag, varit nästan underskattad länge, bara för att han inte är lika vass offensivt. Men det var ju snack om att han var med i bruttotruppen nu till exempel, till landslaget.
Piotr Johansson?
Ja.
Ja, då vill jag lyfta alla former av alarmklockor som finns i så fall.
Ja, det är...
Nej, det är vad jag tycker. Ja. Men det är så fantastiskt att alla kan tycka så olika om fotboll. Ja. Det är jättekul. Jättekul.
Passningsspelet är ju inte på landslagsnivå.
Nej, det är nog på superettan nivå faktiskt ofta.
Nej, det skulle jag inte säga. Men defensiven är
det är jättebra. Stark. Han är fantastiskt defensivt.
Helt och jag som är en defensiv vurmare kan ju tycka att om vi har en backlinje som ser ut som den gör idag i landslaget, så tycker jag vi ska prioritera defensiva spelare. Jag skulle inte ha tagit ut Piotr Johansson. Jag vet inte om jag skulle ha honom med bruttotrupp. Men han är ju absolut en toppback i allsvenskan. Defensivt.
Ja, defensivt. Ja. Mm. Absolut. Absolut. Har vi något mer att lufta? Jag bara saknar Alamar. Jag förmodar att han är avstängd då, eller? Eller skadad. Jag hittar ingenting när jag googlar heller. Det brukar ju vara Hallandsposten och sådär i den här matchen. För att vi var inne lite på Halmstad, vad som inte stämde där. Om man har tittat alla Halmstads matcher i kuppen, så Alamari har ju varit livsfarlig med sina både fasta situationer, men hans vänsterfot har gjort att de faktiskt har kunnat etablera anfall på ett helt annat sätt. Vart vital för Halmstad så här långt. Både med direkt frisparkar, vann två kassar va, på det. Men även hörnorna som kusligt bra precision. Så att det är klart att man tappar något. För han var inte med på bänken heller. Och då, jag måste bara säga förlåt då till alla Halmstadsportare som lyssnar på det, att jag inte har så bra koll då. För han måste ha missat det. Men mest troligt att avstängd eller skadad, för förmoda. Men tufft i så fall.
Verkligen.
I alla fall, något mer du vill lyfta på matchen?
Nej, alltså bara att det blir som defilering på slutet. Att man är så överlägsna säger ju någonting om hur långt fram man är och hur självklara man är. Och att man lyckats behålla och till och med liksom förhöja med två riktigt bra spelare det här laget. Det är jag mest imponerad av ur ett liksom sportledning perspektiv. Daniel Anderssons jobb där. Och jag antar att det fanns en jäkla massa intresse på framförallt när han ser det här fönstret. Men att han är kvar och kommer ju gå in, tror jag, alltså i en topp 5-liga utan problem.
Nej, men,
och spela.
Verkligen. Alltså, så
och med tanke på dansen ska sur att han inte är med i landslaget. Mm. Alltså även fast ursätt har viktiga matcher och jag fattar att så här, Bäckström slåss ju för att få med Nanasi, Bardghji, Lucas Bergvall och det är bra för vårt ursätt lag. Landslag har ju inte gått kanon liksom.
Nej.
De har gjort både bra men också sämre matcher, så att det är ju viktigt på så sätt också och där kommer du få speltid på ett annat sätt, men
när Nanasi
är så bra så vill man ju ändå se honom i liksom A-landslaget.
Men bygga grunden också. Alltså det är inte jag tror inte att någon förväntar sig att Nanasi ska gå in och spela eller starta direkt. Det är väl något inhopp på sin höjd i så fall. Men om Ondrejka är med, då kan jag tycka att Nanasi definitivt hade gått före.
Har ju kommit in och varit jättebra belgiska ligaettan.
Ingen sågning av Ondrejka. Han är jättefin. Men jag tycker att Nanasi är en bättre spelare både här och nu, men också förmodligen kan bli
här och nu vet jag inte.
Och det tycker jag, alltså,
så bra koll hämtar jag på om Ondrejkas insatser, men han har ju ändå gjort
Ondrejka var klass i allsvenskan också och har ju gjort det bra i Antwerpen nu, va? Men Nanasi har ju alltså burit fram Malmö FF till ett SM-guld. Han var ju deras nyckelspelare och var ju seriens hela bästa spelare i seriens bästa lag. Och ja, som du säger, han kommer gå in i en topp 5-liga. Det är jag helt övertygad om att han också kommer göra. Och han är ju framtiden på något sätt. Så att, även om han ska spela eller inte spela, så tycker jag han ska vara med i en trupp. Vara där och liksom ja, men akklimatisera sig, som det så fint heter, till... till landslaget.
Ja,
tycker jag.
Har vi något mer där?
Nej, inte vad jag har snappat upp.
Vad ger du för det här med lottningen?
Lottningstjafset? Ja. Alltså jag förstår ju Malmöspelarna. Alltså jag har ju skämt om det länge också, ja. Att det ligger ju nästan alltid två varma Stockholm, eller en varm Stockholmsboll där i skålen, ja. Det känns ju som så.
Vad är din åsikt då, att man ska spela på, man ska
är det inte
en fast arena?
Ja, jag gillar det, ja. Alltså till exempel nu om det står mellan Djurgården eller nu blir det ju Malmö och Djurgården, ja. Eller AIK som det kunde ha blivit också. Då tycker jag att Gamla Ullevi hade varit en ganska bra arena att ha som, ja. Som
jag tycker någonstans att det ändå är det är rätt kul med lottning, för att det kan också skapa otroliga bortaföljen. Och det kan bli liksom såna, om man tar bort det här med att det är fördel med hemmaplan, stor fördel med hemmaplan, och det är hemmaplansvinst på många och det går till straffar och sådär när bortalaget har vunnit flera gånger, så tycker jag det är kul för att det kan bli sådana stora bortaföljen. Och,
men det kommer det vara ändå. Jag tänker om det är Gamla Ullevi.
Jo, det kommer det vara, men det blir liksom det inte liksom samma känsla.
Nej, det kan jag förstå. Ja. Det kan jag förstå. Men jag tycker
ska
väl att det ska vara sportsligt.
Alltså, du ska ju spela på nationalarenan. Alltså det finns ingen.
Ja, Friends är väl, ja. Om inte AIK är med, då kan det väl spelas på Friends. Eller ja. Alternativt då, Göteborg, som ligger både geografiskt mellan de båda i stort sett. Och ja, är väl en bra arena på så sätt också, med gräs. Det tycker jag väl också ska vara en viktig del i det hela.
Ja. Men jag förstår. Köper jag vissa som säger så här, ja men tänk om det blir Häcken, Mjällby och någon ska spela på Friends liksom.
Ja, nej, då kan det vara
Ekeretomt.
Ja, då ska det vara något annat. Ja. Det håller jag med om. Men det är svårt, jag är ingen expert på det där.
Man behöver inte heller liksom slå fast. Man kan ju ha lite feeling. Så det är svårt att boka upp arenor, det fattar jag också. Ja. Men det är lite mer känsla.
Jag tycker huvudsaken ska vara att du ofta ska spela på riktigt gräs.
Ja.
Och att det ska inte vara något av lagen som har hemmaplan.
När många lyssnar på det här säkert, så är det ju avgjort. För det lottas ju nu idag, måndag, okay. På upptäcksträffen. Så vi får se.
Mm. Känns det som Tell 2 där, va?
Vi tar oss vidare till
men det gör ju det.
AIK Djurgården, som slutar med straffvinst på Djurgården. Jag skickade ju en bild till er i chatten igår. Otrolig bild.
Med straffarna, eller?
Ja, med Jakob Udell Zetterströms flaska och hur han har ritat upp var straff, potentiella straffskyttar har lagt sina straffar någonstans. Och ja, det är väl, man är väl förberedd. Jag för mig att jag sätter det någon annanstans.
Ja, men det är nog en del som jobbar så, ja. Eller någon lapp bredvid stolpen eller något sånt där.
Ja. Olof Lund, Tim visar att Olof Lund hade felaktiga uppgifter om att det skulle lottas på upptäcksträffen. Det gör inte, det sker söndag den 24 mars.
Då kommer ingen ha hört hur det blir idag.
Men vill du börja vad du tycker om matchen, så kan jag ta lite av mina spaningar.
Fast det är ingenting inför då, eller något sånt där. Om man börjar med laguttagningar eller så.
Ja.
Men då vill jag börja i AIK led, och det leder ju in på matchen också. Djurgården är väl inga konstigt. Jag tycker Schiller är självskriven i elvan. Han är för Albin Ekdal i dagsläget. Ingen snack om det, tycker jag.
Ja, han har gjort en otrolig kupp. Ja. Alltså, han har inte bara varit alltså, en defensiv gigant.
Han gör ju assist också.
Ja, han gör assist till Miro Tenno. Ja, han gör mål i kuppen också. Han, är, ja. Han har ju en annan,
men det
handlar
han
inte... har en annan passningsfot tycker jag än Albin in i straffområdet.
Ja, men det handlar inte heller bara om kuppspel eller så, utan Schiller erbjuder någonting som ingen annan i Djurgården på det där mittfältet erbjuder i form av defensiv stadiga, ett jävla pressspel. Han är klass. Så jag håller
helt... säga att Albin har en viss defensiv stadga också.
Ja, men inte på samma sätt. Han är mer tydlig sexa skulle jag säga. Albin har ju varit mer rivjärn, mer så. Men Albin kan säkert komma i kapp, eller jag har ingen aning. Men jag tycker att
Lagerlöf och Kim motiverar ju med att han gör andra bättre. Han
får upp
laget på ett helt sätt som är avgörande för dem. Och det har man ju sett år efter år.
Ja, verkligen. Nej, men jag tycker det är de två bästa sexorna som startar den här matchen. Och det är i dagsläget, och det är Lidsholm och Schiller. Mitt tycker då. I AIK så kan jag inte förstå hur man nu igen... För att han fick ju starta mot Mjällby också.
Koulibaly.
Ja, när Ellingsen saknas så flyttar man in Selina, som gör det jättebra. Selina klarar av att både spela 6-8, men även till vänster. Kanske ännu bättre till vänster, han kan komma in lite mer som en 10. Men nu då, när Ellingsen är borta, så flyttar man in Selina igen. Koulibaly startar ute, och det är ju ett spöke. Alltså jag ser ju knappt av honom, och när jag väl ser honom, då är det ju inga aktioner som... vittnar om att oj, här har jag stått på Old Trafford och spelat i Premier League, utan det är ju snarare liksom Sandviken, med all respekt åt Sandviken. Det är inte alls i närheten av den nivån jag hade förväntat mig. Thomas Berntsen har ju vittnat om att AIK har lagt en hel del pengar, alltså ganska dyra pengar, på det här kortsiktiga lånet. Och det finns väl någon förhoppning om att lösa honom permanent, antingen till sommaren eller sådär, när det går ut. Men
där läste jag någonstans att det går inte alls ut i sommaren, det går nästa sommar.
Ja, de har utnyttjat en option, vad jag har förstått.
Och då blir det som att AIK ska spela honom i form till Sheffield United.
Ja, eller att det finns väl säkert någon förhoppning om att man skulle kunna lösa honom ändå sen, att de har utnyttjat att optionen, men att AIK skulle väl ändå kunna lösa honom, kanske beroende på hur han presterar här i AIK. Och sådär,
men sen så handlar det ju också om att Ajari är ju en bättre fotbollsspelare.
Det tänkte jag leda in på. Precis, för att nummer ett är ju att han inte är tillräckligt bra nu, Koulibaly. Alltså jag förstår väl idén om att man vill spela. Man har lånat in en spelare som kostar ganska mycket, som man tror ganska mycket på, men då ska han vara bra här och nu för att starta. Liksom Selina när han kommer i höstas. Nu, jag ser inte ens en tendens till att den här, alltså Koulibaly, ska vara speciellt bra. Inte en tendens till det. Men när dessutom klubbens kanske största talang sitter på bänken också, som har varit jättebra och viktig, även om det är en annan roll när han har spelat 10 eller droppande anfallare, då blir det någonting som är lurt. För Tajari skulle absolut kunna spela till vänster, komma in inverterat när laget har boll, försvara brett när de inte har boll. Jag tycker det är jättekonstigt, för att när han kommer in är han ju bra också. Titta bara på chansen han skapar där i, nu kommer jag inte ihåg minuten, men när han får en passning inom linjen. Ja, det kanske det är. Ja. Och han vänder, alltså den här vändningen, det är inte många spelare allsvenska som gör den. Nej. Helt ärligt. Alltså vänder upp och sen så avslutar en. Och det är ju en jävla räddning av Jakob Vidar Zetterström.
Det är det. Samtidigt har man väl också sagt det om Ajari, att han har avsluten kvar.
Ja, absolut.
Att han har mycket, men avslutet har han ju inte riktigt.
Nej, men det stämmer. Ja. Det stämmer. Men det där var ju ett bra avslut, tycker jag. Vidar Zetterström gör en bra räddning. Ja. Sen så, ja, han kan bli bättre med avslutet, men inte så att Koulibaly imponerade när han skickade upp bollen till tredje etaget med sitt avslut.
Alltså, det är ett overkligt avslut, tycker jag.
Ja, nej, men det är
han får ju en passning av Lucas Bergvall där. Det är ju Bergvall
han skänker
ju
bort den.
Ja. Rätt in i gapet liksom.
Spel utav två, rättvänd, och han ska bara lassa.
Och jag antar att han är vänsterfoten.
Jag vet inte, med tanke på det avslutet så har han väl två vänsterfötter eller två högerfötter, beroende på vad han är. För det där funkar inte.
Fruktansvärt stressat. Det såg inte naturligt ut.
Nej, det såg inte naturligt ut, men det var ju noll kvalitet i det hela. Men det är en aktion, men annars han blir ju inte involverad i någonting heller. Alltså och det är inte bara upp till laget, utan då får väl han göra sig involverad. För han vill söka upp ytor. Alltså man har ju ett eget ansvar på planen också. Att göra sig spelbar, att göra sig rättvänd och så vidare. Nej, det är en alldeles för svag insats. Jag ska inte stå och peka på att det är där AIK förlorar matchen, men jag förstår bara inte hur man petar klubbens största talang och sätter inlånade spelare som man ska uppenbarligen då spela sig i form ute till vänster. Jag förstår inte det.
Nej, inte jag hade. Det är märkligt. Väldigt märkligt. Jag tycker också, om man kollar liksom på AIKs 11 lite inför, att man har liksom svaga ytterbackar.
Det är jag helt enig. Och då det är ingen, alltså jag tycker båda är
Alltså Tygosen var bra förra året när han kom in.
Han är bara bra på att skjuta och han är bra offensivt.
Ja, men han är inte en bra defensiv. Sen blir han också lite avslöjad tycker jag den här matchen av både Gulliksen och Dahl, för de har ju inga problem att plocka bort honom defensivt. Det är ju snarare liksom jag vet inte, sen kanske han är hämmad, för det såg ut som att han hade ont och tog sig mot nyckelbenet sådär.
Men innan dess var han ju inte briljant heller. Då hade han plockat på sig ett gult efter
Situation. Det måste ha varit en tidigare skada eller någonting, för det var ingen hårda smällar han fick riktigt. Det var ju någon tackling av av Gulliksen där.
Var det den
axel mot axel var det.
Och så han ramlar och så kommer han och vad håller han på med där efter?
Han sparkar på bollen.
Men det ser ut som att han lider av någonting. Nu är jag hård, men det ser ut som att han har kraftiga problem.
Ja, inte bollen däremellan så riskerar han ju rött.
Ja. Alltså även om bollen är där så nu får han gult, det är väl.
Ja, men kolla på Pavlevagic röda mot
Verkligen.
Göteborg.
Verkligen. Det är en boll som saknas där för att det.
För det är ju en det är rött, men det är hårt tycker jag mot Vagic.
Fan, dratt upp den matchen alltså. Uff. Ja, jävla käftsmäll man fick in till helgen. Ja, trevlig helg din jävel. 3-1 och 0 tendenser.
Ja. Ja. Vi kan prata om Bayern senare i biblarna, men Axel Björnström håller ju inte AIK-nivå tyvärr. Alltså det gör
det är jättefin, men vi har haft honom här. Ja. Jättefin representant för AIK. Han är ju stor AIK-supporter.
Ja.
Men nej, jag håller med. Och han är väl fin att ha i truppen på något sätt, att han tränar i sten och han är ju ett fysiskt praktiskt exemplar. Han bidrar nog med en bra stämning och han kan nog, om han har en bättre vänsterback framför sig, bidra till konkurrensutsätta den och att liksom pusha det där. Men nej, att skicka ut nu när AIK vill gå för cupfinal, men även till alltså
jämföra med 81 som var dominerande kanten senaste åren, och så får du en spelare som inte dominerar.
Nej, men, och det är ju så många delar. Det är både det offensiva spelet, nu ligger han i och för sig bakom AIKs kvitteringsmål, ska sägas, efter ihärdigt arbete, men det var inga briljanta passningar.
Nej, det var ju inte bara han.
Nej, men det var ju nog envist trilskande där på vänsterkanten.
Ja, men där använde han ju sin spets.
Ja.
Alltså ettriheten.
Men frågan är om han skulle ju nog inte ens varit kvar på planen efter situationen.
Nog.
Nej, han ska inte vara det, va?
Jag tyckte det var en kreativ intervju i alltid när han säger att han springer in i hans armbåge.
Det var märklig efter hans konstruktion. Men
Alenius fick ju en ursäkt i alla fall av Kalla Kim efteråt. Alltså.
Av?
Alla Kim.
Ja. Ja, han fick det.
Ja. Vad det nu är värt. Men alltså det är ju sinnessjukt alltså.
Ja, nej, men det är så fel timing så att det finns inte på det hela.
Ja.
Det är så.
Och det är ju så, oavsett så är man ju ansvarig för sina kroppen. Och det är en så vårdslös tackling. Alltså det säger ju en del om hans försvarsspel tycker jag. Att han liksom hamnar så fel. Falenius är ju snabb. Och du kan ju inte gå in i situationen så som man gör där. Det får du ju gå med kroppen och inte med armbågen.
Nej, men det är ju sån kraft också han kommer in med och som sagt dålig timing, så att Falenius var ju först på den bollen, har ju då börjat kanske släppa sin förberedelse på att någon ska komma in i rygg, och pang, där kommer han och kör fullständigt över honom.
Ja. Nej, och tittar man på mittbacksparen, Tideman Hansen och Sotte, så håller ju det betydligt högre nivå. Jag tycker Sotte har klivit fram.
Nej, men verkligen.
Tillsammans med honom och gjort det väldigt, väldigt bra. Och då blir det jobbigt när du har så svaga ytterbackar på sidan.
Nej, men de sköter sig jättebra. Jag har ju varit hård mot Sotte tidigare, men jag håller helt med. Han har höjt sig. Och framförallt då, när han inte spelar med Milosevic utan med Tideman Hansen, som är AIKs klart bästa mittback. Vill jag vara tydlig med, tycker jag. Och de skötte sig bra. Jag tycker även att Selina blixtrar till, gör det bra mellanåt. Saletros också som vanligt, bra. Väldigt hög
lägstanivå. Skulle de inte tjäna på att liksom variera sig lite mer med Selina, tycker jag? För att Saletros får ju mycket boll och det ska han ju ha.
Det ska.
Men jag tycker
Selina ska väl också ha boll.
Ja, men jag tycker att när det blir farligt, det är då de spelar igenom centralt och de hittar Omar Faraj som hittar en väldigt fin yta.
Det där anfallet när han spelar fri Pittas.
Ja, men jag tycker det händer flera gånger i matchen att Faraj hittar en bra yta. Lite för ofta han söks ut på kanten och får bollen där, för de gillar ju att vända ut på kanten. Men när Ferrari får bollen centralt, då är han ju ruskigt stark. Han är ju...
Samtidigt som det är ju de ytorna som Djurgården allra minst hellre vill släppa in. Så att det finns ju en anledning att han söker sig ut, för att där är ju Djurgården tre.
Mm. Men det måste ju vara, jag tycker man ska kunna spela upp på Ferrari med hans fysik.
Absolut.
Alltså, även fast du har boll någon i ryggen, så är han tillräckligt bra på att hålla ifrån och bryta igenom.
Absolut, vid rätt tillfälle, men ja. Det finns ju också en viktig del i det där. Det är alltid, jag håller helt med dig, men det kan inte heller bli för ofta. För att även om, det finns ju också en anledning till att man hellre tappar boll ute på kanten än centralt.
Så är det.
För att det är ju ett riskmoment i det, att spela upp den. Då blir det helt plötsligt en man-man situation. Ja. Faraj mot, ja, men förmodligen Schiller eller
mittback. Men AIKs spel kan inte handla bara om riskminimering, lite som att det känns att det gör. Alltså riskminimera och ge bollen till Saletros. De gången är det farligt, det är då Saletros har den. Alltså det har vi sett hela...
Ja, eller Selina eller Faraj där. Ja. Eller Pitta. Men ja, jag förstår vad du menar, absolut.
Det blir lite för lätt.
För lättläst. Ja, men absolut. Absolut, det köper jag. Men jag förstår också att AIK inte bara vill ge den, för då hade man tappat boll. Och så kan Djurgården med tre centrala mittfältare ställa om direkt. Och där har ju de fart på kanterna som kommer omedelbart. Då blir det ett jävla omställningsspel.
Fast efter Falenius går ut, så har man ju inte samma...
Nej, det får vi se.
Med Haris där. Så då får man ju andra liksom kvaliteter. Och jag förstår att Farai blir helt liksom så här, varför ska jag bytas ut? När det blir i andra halvlek där. Han får ju gå ut i 84. När det ska avgöras. Och sen visst, målet kommer ju efteråt kan man ju säga, men det är ju mer, det är ju inte, det är ju för att AIK blir tyngre och alltså AIK lastar mer framåt, man plockar in Ring, man tar in Viktor Andersson och Taha Jari som är liksom mer offensiv spets kanske. Ring har väl spelat höger ytterback någon gång har jag sett, men det är oftast
det har inte gått så bra då. Eller?
Nej, men så han byts in för sina offensiva kvaliteter och för att han är snabb.
Yep.
Så att där blir jag också förvånad över att man inte har kvar Faraj på planen.
Jag tycker annars det är tydligt att Djurgården får ju matchbilden dit de vill. Jag tror inte AIK är helt emot det, utan de har nog förberett sig på att Djurgården ska föra spelet mycket. Men Djurgården gör det bra mycket bättre. Jag menar, så här 40 minuter in och jag tror jag knappt har sett tre passningar inom laget i AIK. Sen som är det sagt, de ställer ju om ganska bra och är absolut med i matchen, men Djurgården är ju bra mycket bättre där och då får ju, jag menar, AIKs press som är halv, de börjar ju typ sätta in någon form av motstånd eller förhindrad av Djurgårdens bollrullning vid halva plan och det är ju där verkligen Djurgårdens övertag med ytterbackarna, att Samuel Dahl och Piotr Johansson är bättre än sina motståndares ytterbackar, det är där det blir så extra tydligt, för att då kanske inte Djurgården får så mycket boll på Schiller får ju, han droppar ju ganska mycket och får den delvis, men Lidsholm då framförallt lyckades ju AIK offensivt eller på offensiv planhalva inte få så mycket boll då, men det gör inte så mycket Djurgården när Samuel Dahl, ja, framförallt Samuel Dahl då, Piotr också okej, men när de har mycket boll och kan behålla den inom laget hela tiden, då kan man därifrån spela sig upp via Gulliksen, framförallt Lukas Bergvall, alltså Jag ska vara första och säga att jag tyckte att det var lite överhypad spelare sett i förra året, att han var bra i slutet sista fyra typ, men innan
alltså, det var, ja, men det var i början också mot Häcken.
Jo, men det, precis, den där Häckenmatchen har ju ältats som om det vore liksom en VM-final, och det har väl jag tyckt varit lite
över. Det är hans första start i Allsvenskan.
Ja, men, och det har väl varit lite
Samuel över. Gustafsson,
absolut,
han reder ut sen.
Absolut, ja. det köper jag, men jag har
sen
sett,
är han ju skadad.
Men jag har sett 17,
skadad och borta,
men jag har sett 17-åringar göra jättefina enskilda matcher också. Jag vill se det över tid.
Ja.
Och sen så sista fyra så visar han ju att han är bra. Men fortfarande att han var ens nominerad till årets nykomling eller vad det är, eller genombrottsspelare eller vad det är på den där, alltså det tyckte jag var helt galet. Men med det sagt, det är ju bara att krypa till korset nu när det är cupspelet, och visst, var ett drömmål mot Nordic United eller mot, om han har varit bra mot Skövde, det är en annan sak. Men mot Göteborg var han bra, mot Degerfors var han bra, mot AIK är han väl typ planens bästa spelare måste jag säga. Han är fruktansvärt smart i varenda aktion, hur han rör sig, hur han lyckas slå sin gubbe, vilket är sjukt underskattat att verkligen, alltså oavsett position, att han är alltså överlägsen sin motståndare oavsett vad han är på planen, när han rör sig över så stora ytor hela tiden. Det är en fenomenal talang verkligen.
Fysiken måste man lägga till. Man har ju sett få 18-åringar komma fram och ha en sån fysik som han har, och så har han sin längd.
Ja,
återigen, när jag pratar om, är du en stor spelare i Allsvenskan med snabbhet, och kontroll på din kropp. Som han är ju topp 5% i dribblingar, det visade han redan förra året.
Det förstår jag absolut.
I statistiken så såg man ju det liksom. Jag tycker att han är återigen avgörande. Alltså, han har varit avgörande i alla matcher han har spelat. Jag förstår inte de som liksom pratar om att men det var mot.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nordic United, alltså, gå och gör det där mot Division 1 motstånd. Det gör inte allsvenska spelare.
Nej.
Alltså det
men
jag har inte sett ett solomål på det sättet.
Nej, och det spelar väl ingen roll. Det är väl bara att titta på de övriga i Djurgårdslaget. Ja. Det är inte så att någon annan i Djurgården av väldigt skickliga fotbollsspelare gör det heller. Så att,
nej, och det är ju Taha Ali som gör det.
Ja, verkligen.
I Malmö.
Oavsett motstånd.
Ja, och nej, men kolla på målet som han gör. Ja. Som han hoppar upp, han böjer sig bakåt och liksom med kraft trycker ner den. Alltså det är inte ett lätt avslut heller. Om vi pratar om Pittas som har liksom en identisk liksom läge. Han är ju en bra klassanfallare som har liksom mycket mer erfarenhet av de typerna av lägena. Han gör ju nästan exakt likadant lite senare i matchen. Och där är ju Widell Zetterström gör ju en kanonräddning. Ja, om man jämför liksom Nordfeldt, som också är på bollen, men han orkar ju inte styra bort den. Men Widell Zetterström räddar ju den. Liksom.
Marginaler, va?
Ja, och kvalitet skulle jag säga någonstans. Det finns ju en landslagsdiskussion som är värd att liksom titta på, tycker jag. Varför tar man ut... Nordfeldt när han uppenbarligen är tredje målvakt i den här uppsättningen. För Robin Olsen och Victor Johansson går väl absolut före.
Ja, och jag förstår inte det. Och det finns ju fler unga målvaktare.
Då måste du välja en tredje ung målvakt.
Ja, Vidar Zetterström, Leopold Wahlstedt. Alltså, ja. det finns ju en del målvaktare att plocka. Där. Så nej, jag är helt enig. Absolut.
Och där ska väl Leopold Wahlstedt absolut gå före ju just nu, sett till liksom vilken nivå han har hållit länge och vad han är på.
Ja.
Sen är ju Widell Zetterström han är väl minst lika bra på att rädda bollar som Robin Olsen är. Man har sett hur bra liksom Robin Olsen har varit på att rädda bollar i landslaget. Sen har ju Widell Zetterström problem med spelet med fötterna och positioneringen och sådär ibland. Mm.
Nej, reflexräddningen
räddningarna, han blir ju liksom matchhjälte. Inte bara för att han
tar straffarna,
utan han är ju avgörande flera gånger i den här matchen.
Verkligen.
Men jag vill komma in på lite Gulliksens roll också, tycker jag är intressant. Klass. För att Djurgården inför den här säsongen, vi pratade om det tidigare, men man behöver hitta fler sätt att spela fotboll, och det tycker jag verkligen man har sett. Vi pratar om ytterbackarna som skriver in som tior, inte bara Samuel Dahl utan Piotr Johansson har gjort det. Nu ser vi för tredje matchen i rad med Gulliksen hur han vandrar över till högersidan och överbelastar högersidan på ett sätt som Djurgården inte har spelat tidigare. Vi har aldrig sett att Wikheim går över till högersidan från sin vänsterkant, utan där får han också vandra fritt och kombinera med Bergvall till exempel, och det gör att jag tycker AIK och de andra lagen har haft stora problem, för att Djurgården hittar då in i de där attraktiva ytorna flera, flera gånger. Sen har man problem fortfarande, eller problem därifrån att liksom göra målen också. Och det är ju, alltså det är ju svårt såklart.
Jättesvårt.
Men det sättet och hans nya flytande roll tycker jag ger en ytterligare dimension i Djurgårdens sätt att spela.
Nej, men det är ju, håller helt med dig. Och det är jätteintressant rent taktiskt också, hur man gör det. Och det är väldigt svårt att försvara sig mot, för då ställer ju helt plötsligt, jag vill inte säga ställer fråga till backlinjen, men då ställer Djurgården och Gulliksen frågan till AIK. Ska ni följa, ska Tykosen i det här fallet följa med Gulliksen om han vandrar väg dit? Då kommer ju en jävla yta uppstå till vänster istället som Samuel Dahl kan vandra in i. Och då behöver man helt plötsligt få, då behöver Modesto helt plötsligt bli som en högerback hela tiden. Och det blir konstig struktur på AIKs lag. Medan om han släpper honom, vilket de ju gör, då får man ju istället förlita sig på att man kan göra sitt lag så kompakt. Och att även om AIK är färre spelare än Djurgården i de ytorna, så får man förlita sig på att Djurgården inte har den kvaliteten på att hitta och utnyttja numerära överläget. Sen så jag håller med dig, Djurgården skapar väl kanske inte någonting jättefarligt på det, men det, jag tror att i en enskild match, men över en säsong, det är jävla intressant det där, för att det kommer definitivt löna sig.
Ja, men jag tycker man ser att Nanasi när han spelar på en ytterposition,
ja,
gör det.
Ja, men 100%.
Oliver Berg gör det.
Ja, och Jörgensen, ja. Och sådär, ja. Också. Malmö är ju kanske längst fram i ledet, ja, att överbelasta. Och det finns ju en ytterligare dimension i det hela med att göra det. Om Djurgården har bollen till höger, på alltså bollsida är på högerkanten, och Gulliksen vandrar över dit, då kommer Djurgården spela till höger. Tidigare har Djurgården ofta letat efter spelvändningen hela tiden, diagonala crossbollar, vilket det är inget fel i det, utan det är också jättebra med spelvändningar. Ofta kan man hitta två mot en, att ytterback och yttermittfältare kommer två mot motståndarnas ytterback där. Men om Djurgården då fortsätter spela på högerkanten och tappar bollen, då har Djurgården betydligt fler spelare runt bollen och kan då genom direkt återerövring vinna tillbaka den väldigt fort, vilket är, alltså för många sidor är det väldigt smart att göra så, både offensivt, att man har fler alternativ, att man motståndarna är undertaliga, men nummer två, att det är det där man brukar kalla defy off, eller att man har många spelare kring bollen och kan därifrån då vinna tillbaka den mycket snabbare. Och där var ju Djurgården väldigt, väldigt bra i, som vanligt, i sitt direkta återerövring och återerövringsspel generellt. Man kan låta AIKs mittbackas då och hålla den. Det är ingen idé för Hymmet att kliva upp och stressa dem där, utan låt dem hålla den där. Så fort de slår passningen ut mot ytterback eller in centralt, då kväver man motståndarna och gör jävligt tajt och arbetar stenhårt.
Djurgården har ju ledningen väldigt, väldigt länge, och taktiskt sett så blir man ju lite frustrerad så här, att ja, men man ska lita på sitt spel, man ska liksom fortsätta med det. Det är ofta svårt, för det är ett mentalt spel också. Man vet att AIK har sin liksom hemmaplan med publiken, man kan trycka på, man har flera spelare som liksom Saletros som kan mata in bollar i straffområdet, det kommer uppstå liksom chanser. De blir tyngre och tyngre, tycker jag, AIK, och där har man någonting att luta sig mot den här säsongen, att man vet att man har liksom flera kvalitetsspelare där framme som jobbar stenhårt, oavsett om det är Pittas eller Faraj, eller i förlängningen liksom en Gudetti, tror jag att det är perfekt, om han liksom får ordning på sin fysik. Verkligen. Så jag tror att han kommer vara perfekt i ett sånt spel, och då kommer AIK se liksom ännu bättre ut. Jag kollar lite på vad man har att slänga in mer. Man har ju Dino Besirovic till exempel.
Ja, det är sjukt att han inte får mer speltid. Ja. Vad jag hört, så ska han vara briljant på träningar.
Ja, och han är ju scoutad av Visor Hansen.
Ja, det är en av hans favoritspelare.
Ja. Så att, där har inte Henning Berg kanske då sett det man vill. Och Abdiakin Ali till exempel också förväntar mig ska ju liksom göra mer avtryck i AIK. Att man bara gör tre byten i en sån här match när det går så lång tid, det tycker jag är lite märkligt. Jag tycker att man ska liksom i en förlängning utnyttja dem. Då sparar man en till Ismael Diawara, och det
förstår jag dock. Vilken målvakt det är på straffar, det har jag sett.
Ja, men vad hände förra året?
Vad menar du?
Malmö-Djurgården. Man gjorde exakt samma sak. Mm. Det är alltså, Diawara var inte bättre för det. Mm. Det där är någon liksom så här, Diawara, visst han kanske har redan många straffar på träning i Malmö, och det var väl Bayern någon gång.
Ja, det var en helt otrolig, ja, alltså.
Men det är en gång. Mm. Förra året mot Djurgården inne på straffar, Kim och Tolle har vunnit alla sina på straffar de senaste åren. Jag vet inte. Jag hade hellre tagit in Ali och kanske Besirovic i en förlängning i det läget. För jag tror så här. Ja. Sen vet jag att det var liksom, det är uppsnackat så. Men det var inte så att han var jättebra.
Han gör väl ändå. Det är väl, han gör ju sitt jobb, han tar ju en straff.
Ja.
Det ska väl typ räcka.
En dålig straff.
Ja, det får man säga.
Ja, men han tar, och det, han går det fattar jag inte. Vi ska komma in på straffskyttarna senare, men det fattar jag inte heller.
Nej, det fattar inte
Ekdahl,
heller.
Som uppenbarligen aldrig har slagit en straff enligt Gusten Dahlin, som pratade med honom under någon sändning.
Han känns ju som en stabil straffskytt.
Ja, men det finns andra som kan slå den där. Men lite kritik tycker jag man kan ge till Djurgården för att de backar hem lite för mycket.
Ja, håller med.
De skulle kunna lyfta liksom lite högre.
Men man ger ju bort initiativet som man har väldigt
det
bra tycker
jag. Det är svårt och väldigt många gånger faller det ju rätt ut och det är otroligt nära. Så jag fattar att Kim och Tolle gör det.
Jag fattar det också, men jag hade
jag
velat se
inte
byterna
av Samuel Lidsholm och Samuel Dahl. För då tappar man hela sitt spel. Bergvall blir sämre. När Lidsholm går ut, jag tycker att bytet snarare ska vara Schüller Albin för liksom balansens skull.
Det blir ganska defensivt eller lite baktungt.
Ja, och jag köper inte heller också om det var gula korten som gjorde att man tar ut dem, för att Lidsholm ska vara så mycket som möjligt på den här planen. Då ser jag hellre att en Sabovic i toppform kommer in.
Ja, verkligen. Verkligen.
Före Albin i det läget. Och han har liksom mer liknande kvaliteter som Lidsholm har med sin högerfot. Så han är ju inte lika bra som Lidsholm. Men han har en toppform. Han har gjort det bra i kuppen.
Ja, verkligen.
Så
jag tycker inte att de ska byta överhuvudtaget. Jag tycker Samuel Dahl och Samuel Lidsholm är absolut vitala för att Djurgården ska funka där. Men det är ju väldigt bra spelare i övrigt också. Men just de två spelarna blir sånt jäkla, alltså en sån jäkla skillnad när man tar ut dem.
Ja.
De är ju så spetsiga i det de gör.
Ja. Sen blir jag också lite så här, varför byter man ut? Det måste ju varit någonting med Miro Tenno. För att man byter ut honom i förlängningen och sätter in Jakob Une Larsson. Nu blir jag så här, vad är det, någon liksom skavank där eller någonting som gör att han behöver lämna? Förlängningen annars, där är återigen Bergvall med, snurrar upp Björnström ut på läktaren och
serverar det perfekt också.
Till Terkelsen som slår in den till Hymmet som ska ju sätta den där på mål.
Ja, men det är svårt det där också. Jag tycker att han avslutar ju på ett. Att den studsar ju upp lite innan. Att det blir...
Det är ju inte en löspassning han får.
Nej, men han ska ju såklart sätta den alltså på mål, absolut. Och då är det ju stor sannolikhet mål. Det är ju ett jävla drömmanfall. Eller det är ju ett jävla drömmanfall är hårt, för att det är ju Bergvall som gör så jävla mycket själv. Men det är ju en drömmanfall av honom.
Där ska ju Björnström bara skicka ut bollen över sidlinjen istället för att låta Bergvall sno den från honom.
Det
ser ut som att det är en junior.
Ja, det blir ju förnedrande på något sätt. Det ser ut som att Björnström är 18-åringen och Bergvall är 30-åringen.
Ja, så är det ju. Och... när det går
annars skapar AIK rätt mycket på förlängningen. Rätt många bra chanser faktiskt, tycker jag.
Ja, men det gör de.
Så jag vill vara tydlig där. AIK, jag ser inte riktigt AIKs. Det är liksom inte någon jämnhet i deras spel, sett till att de regelbundet har mönster att ta sig fram och skapa chanser på. Men samtidigt har de ju den där, du var inne på det med individuella kvaliteten, att de har mycket spets. Så att de kommer ju naturligtvis ta sig till farliga chanser bara på individuell kvalitet ofta. Och det visar de ju här, att de blir tunga, de tillåts få initiativet av Djurgården som backar hem lite mer. Då tvekar inte AIK.
Men tänk dig att få upp Saletros lite högre upp i planen. Istället för att vända ner och hämta så mycket. Och att han då får lekkamrater med Selina eller Ayari. Eller Faraj som droppar, Pitta som droppar högre upp. Istället för att vara så pass långt nere som han är många, många gånger. Sen blir det ju farligt ändå, för att AIK är fysiskt starka där. Men det blir ju mycket mer på chans än vad det kan bli om du systematiskt kan bygga fram spelare.
Exakt så.
Och där är ju Djurgården, Malmö... mycket längre fram. Men med det sagt tycker jag att AIK har tagit stora kliv i stabiliteten och i tyngden på förra året.
Verkligen.
Så de kommer ju vara på en övre halva utan problem och kunna utmana utmana om topp 5 tror jag. Mm. Men med det sagt så tycker jag också att det blir liksom rättvist. Nu tycker jag att vi går till straffarna.
Japp.
Och jag vill ifrågasätta valet av att låta unga spelare slå i straffläggning så som AIK gör. Ringstraff är helt horribel. Han ska inte slå en straff.
Nej, det blir jävligt lätt att säga nu också.
Sotte ska fram.
Ja, men det håller jag med om. Ja. Jag tänkte precis
Tidman
på det.
Tidman Hansen ska framföra.
Alltså det är väl upp till... Sotte har ju varit med länge. Tidman Hansen, jag har lite för dålig koll på honom och hans tillslag. Men Sotte håller med om. Han har ju för fan spelat stora matcher många gånger. Och han är rutinerad en ledartyp.
Mittbackar slår mittbacka, ofta bra straffar.
Absolut, alltså, absolut.
Fram med mittbackarna.
Ja, jag är enig. Men sen också, jag antar att de... som vanligt kör en ring, frågar vilka känner sig manade att kliva fram. Jag tror inte att Henningberg känner så här, för jag tror inte de har tränat överdrivet mycket straff och känner, ja men Erik Ring, du ska fram och skjuta. Utan jag antar att han har släckt ut frågan, vilka känner sig manade att gå fram? För det är ju psykologiskt. Ja. Vilka är
ja,
liksom...
Och då ska de kliva fram ändå. Så att, om man kollar på Widell Zetterströms flaska då. Den här bilden finns på, jag tror att det är Noah Bachners krönika på Expressen om man vill hitta den. Så ser man att Sotto har ju satt den i krysset till exempel. Och Ayari slog båda till höger, de två han har satt.
Alltså slog till vänster för honom?
Ja, till vänster för honom, till höger för Jakob.
Precis där han la den där.
Ja, fast nu slår han den lågt, han slog den lite, okay. Han slog två lite högre.
Yep.
Faraj slår 4 av 4 nere till höger. Hade han varit inne hade jag också hellre sett att han tar en straff till exempel. Pittas har 5 av 7 till höger där han sätter den. Och där är... Ja, det är ju... Eller men hade man haft en Besirovic också på plan till exempel, så hade jag också hellre sett att han hade slagit ett straff. Nej, men, för i ring.
Ja, och Ayari för också. Ja. Även om den straffen är väl bättre. Men ja. Det är en jävla räddning av Widell också. Ja. Som, alltså det ska han ju ha. Satan vad bra han var där när han kniper Albins och Ayaris. Det är, även om det är svaga straffar, Albins, det är ju lite tryck i den i alla fall. Och den är ner mot hörnet. Han är ju där. Många av dem så chansar ju målvakten att gå ett fel håll.
Ja.
Eller så väntar straffskytten ut dem. Men nej, det är vilken insats av Widell. Inte bara straffarna utan matchen i sig.
Ja.
Det är ju klass.
Ja, det är... Ska vi lämna matchen där?
Ja, ska vi det? Har du något mer du vill lyfta? Eller?
Nej, ja, publiken.
Intressant
36,
med vattenflaskorna.
36 000.
Ja, det är starkt alltså. Riktigt bra. Bra tryck.
Ja. Det var ju liksom när Djurgården vann en kvart tror jag mot AIK 2018 i cupen. Då var det 21 000 på plats. Mm. Boomen efter liksom corona är ju brutal för många många lag. Men fan vad kul det är när man får till såna här publikmatcher ändå.
Inte mycket avbrott heller, vilket alltså var inte så fördröjningar eller sådär.
Det var någon banger från Djurgårdshållet på uppvärmningen snackades om så att den blev 10 minuter sköts ju starten på. Det ogillar man ju.
Tror du drog 14 över och det skulle dra igång 10 över. Så, men det gör ju
nej,
det gör ju ingenting. Och Friends är ju tacksamt där med storleken att röken lägger sig inte på all samma sätt som på Tele2 exempelvis. Så nej, väldigt bra arrangemang kan man säga.
Lite sill idag. Jag studsade ju rejält på att Djurgården jagar Tokmak Nudgen. Kommer ihåg honom från...
Jag tror inte att alla lyssnare har full koll på
Tokmak. Klassnamnen.
Bra namn, ja.
Ja. Kenyans påbrå, men är ju från Norge.
Naturligtvis.
Norsk fotboll. Jag minns ju honom från att han gjorde väldigt bra mot Djurgården när de mötte Ferencvaros. För vad blir det då?
3 år sedan.
Ja, 2020
i när Champions körde över Djurgården.
3-0 i Champions League-kvalet. Då var han otrolig. Han är född 93, så han är
30 va?
30, fyller 31. Då var han 3-4 år yngre. Nu har han inte fått lika mycket speltid i Ferencvaros på senare. Så att där ja, ser man väl att man kanske då kan hitta en spelare som man kan få i form. Då han kommer vara briljant, tror jag.
Vad jag har hört så ska det vara en ruskig klassspelare om man får honom i form, ja. Ja. Så, och jag förstår väl det också, att då har man ytterligare lite alternativ där fram. Jag antar att Hamdo är tänkt till höger, Gulliksen till vänster, men att man skulle kunna potentiellt sett flytta in Gulliksen centralt och han till vänster, Falenius till höger. Men
ja, det blir ju,
det är ju jävla bredd och spets.
Ja, när Bergvall drar i sommar så kommer man behöva fler spelare som kan göra sin gubbe. Och det kan Tokmak göra, vad jag har sett tidigare i alla fall.
Framförallt också nu med tanke på att det är ju 100% klart att Djurgården kommer ju spela Europa.
Ja.
Så då öppnas det upp budget, även om Djurgården inte hade några problem där. Men det löser jag ju säkert någon miljon till. Plus att man då har något att sträva och man ska bygga vidare på. Framförallt
truppmässigt så behöver de bredda lite.
Ja, alltid bra att hitta spets i bredd också.
Ja, men det låter intressant. Man har ju också den här japanska vänsterbacken på provspel som är 17 fyller 18 här innan fönstret stänger, som ser intressant ut. Så att det kan nog hända en del in här sista veckan, eller två veckorna innan fönstret stänger för Djurgårdens del, säkert ut också.
Ja, jag såg att Bosse sa någonting om det.
Ja, men framförallt Besard Sabovic. Även Mange Eriksson vet man inte riktigt. Han får ju ingen speltid alls nu som lagkapten igen.
Nej, men alltså det är väl inget... Det är lite som du säger.
Om Värnamo.
Ja, fint. Det vore ju kanon.
Men ta med familjen ner till Värnamo bara för att spela sista... Ja. Jag vet inte. Hade jag varit Mange, hade jag haft min plats i liksom truppen, spela de matcherna som kommer komma här till sommaren liksom. Och inte men vara en positiv bidragare i truppen över tid här och inte flytta ner till Värnamo.
Nej.
Bara för att jaga speltid. Hur hade du resonerat? Som 34-åring.
Det är svårt, alltså det är svårt att sätta sig in i det med när man har familj och hus och men ja, nej, jag förstår dig också. Det är klart, ska Djurgården ut, de ska ju ut i Europa. Det är många matcher som ska spelas. Man vet ju inte heller. Det kan gå jävligt fort. Schiller, det är inte så att han spelar 30 av 30 matcher. Albin Ekdal, oklart där också. Lukas Bergvall kommer dra. Jag tror att det kommer kunna öppna sig också, men sen så förstår jag tror att han hade passat ganska bra i Värnamo. Så att av det skälet så ser jag ju den utmaningen, och jag tror att han skulle ha ganska roligt att spela på plan med Simon Thern och Wendersson och sådär. Så det skulle jag kunna förstå. Men annars, lägg in familjefaktorn i det hela så blir det nog stanna kvar, skulle jag gissa på.
Ja. Vi tar oss vidare till att IFK Göteborg är väldigt nära Paulus Abraham.
Mm.
Och det var en spelare som jag verkligen gillade när han kom fram i AIK. Jag tycker han hade liksom väldigt fina kvaliteter. Han såldes sen till Groningen som åkte ur. Gammalt liksom fint svensk lag, kan man säga.
Lugnt konstatera.
Där han inte har spelat så mycket. Och inte gjort så mycket mål på senaste. Så att vända hem som 21-åring, fyller 22 år, det tror inte jag är liksom fel alls. Och där Göteborg är idag med vad man ska göra, liksom bygga långsiktigt, bygga en trupp med mycket talang som du kan förädla och sälja vidare, då tror jag att Paulus Abraham kan vara en bra värvning. Ska man ha en värvning som liksom går in rätt in och levererar, då är ju kanske någon annan än Paulus Abraham man ska vända sig mot. Men vad är det? Lars Kjellerup skadad, såg jag.
Japp, Karlstrand också skadad. Ja. Så det är ju Norlin som spelar. Ja, som
han kommer ju säkert få en del speltid. Men
det är väl av den anledningen de letar där just nu.
Ja.
Att det är skador, de behöver ju något som skulle kunna vara spel eller redo att kliva in omedelbart. Ja. Och då, ja, jag förstår helt vad du menar, åldersmässigt, positionsmässigt. Han kan ju lika väl spela till vänster, säkert till höger, som nia. Det förstår jag klockrent. Sen så undrar jag verkligen var Paulus Abraham står. Jag tyckte han redan var lite, han var ju spännande spetsig när han var i AIK där 2020 var det, va?
Mm.
Sen såldes han. lite tidigt kanske med tanke på att han inte hade dominerat fullständigt eller sådär. Men jag förstår att man säljer honom för att han var spetsig, och jag förstår att klubbar köper honom. Eller att Groningen gör det. Men jag undrar lite, för att jag har ju inte flugit i Holland för honom.
Han har ändå 29 matcher och 1300 minuter cirka säsongen 21-22. Det är ju förra året han kommer ner på 8 matcher. Så att han har ändå minuter från liksom högsta holländska ligan, och liksom säkert byggt på sig jävla massa erfarenhet.
Säkert.
Han kan ju spela på flera positioner.
Ja, det kan han. Men jag menar,
han har även spelat offensiv mittfältare, tia. Så att
absolut. Men jag menar mer kvalitativt då. Varför? Ja. Alltså ska du låna in, då tycker jag det ska också bidra. Inte bara minuter. Att det ska, för då har du
lån
du
snackar om.
Ja, det är väl lån med säkert då, med option då, eller sådär. Då skulle jag gissa på.
Det här är ju en spelare man ska värva.
Jo, och det kan man säkert också göra. Men jag antar att man då först vill låna med option, och så kan man se om man blir överens. Det kan också röra sig om permanent säkert också. Och det är nog inte snordyrt. Jag undrar vad han står idag kvalitativt. Och minuter i all ära, absolut. Men det är en ung spelare som inte riktigt har tagit sig till den nivå man kanske trodde. Då undrar jag, är han så bra eller har han stagnerat? Eller kan man kanske få ut det senare? Alltså om Blåvitt kanske är jättebra plats för honom att gå till. Men jag bara undrar. För att han kommer nog inte vara första valet när väl Laurs är tillbaka. Så ja, men det finns säkert någon plan där.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts, and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Om man får honom så är det väl så.
Stanna kvar i Göteborg. Och då studsar vi till rejält här i chatten i helgen när Tim dundrar ut att Axel Lindahl går på lån till Häcken. Om man känner så här, hur många spelare ska Häcken ha? Då är det spelare nummer 32 in i truppen. De har ju problem med Valgir Fredriksson skadad. Simon Sandberg verkar vara sliten. Men att Kalmar också släpper honom så pass snabbt, när jag har varit så här, fan, Kalmar måste ju värva spelet i backlinjen.
Ja, det behöver de absolut. Så att det höger har de ju bra. De behöver ju bara värva in en vänsterback.
Ja, någon mittback tycker jag också.
Ja, men ja. Absolut. Men, ja, men jag menar,
jag har absolut.
Men Lindahl kan ju inte spela mittback liksom. Så att man släpper honom, det öppnar upp en plats på kanten. Ja. Och till höger tycker jag de är väl rustade med.
Ja, Johan Karlsson.
Johan Karlsson ska ju ändå vara given där när han väl är frisk och tillbaka.
Jag tänker inte uttala det andra.
Jafarpour, han har ju bytt nu va, så han heter ju bara Jafarpour. Okay. Innan hette han Motara, visst är det något sånt?
Han heter fortfarande.
Ja, han heter det, men, okay. Men han har gjort det enklare på matchtröjan och sådär, så är det.
Ja.
Så vi säger bara Jafarpour.
Ja.
Och
ja, han är bra ersättare att ha liksom bakom som högerback till Johan Karlsson.
Och till vänster. Han klarar av att hoppa in på båda.
Men inte lika bra till vänster.
Nej,
som till höger.
Men bra att ha som första avbytare på båda kanterna. Så de behöver ju plocka in en vänsterback, så står ju de väl rustade där tycker jag. Men jag studsar till på att jag ser också Lindahls styrkor. Alltså det är ju liksom en olympisk atlet i form av hur han springer. Han är ju otrolig.
Nu lugnar jag så va?
Nej, men det är ju galet vilken löpstyrka.
Ja, men och, inte en olympisk atlet.
Jag överdriver lite för innehållsmässigt skull. Ja. Men han är ju ruggigt snabb och tar sig förbi väldigt många. Alltså, vilken match var det mot Örebro som jag jämförde med Kylian Mbappé, och det finns ju sina lyckor. Nej, men han flyger fram där. Men sen så, det är ju allting därefter som saknas. Att högerfoten, om löpstyrkan håller Premier League-nivå, han, så håller ju högerfoten Division 1 superettan.
Har Axel Lindahl flugit i någon klubb? Alltså, såhär,
nej, Bode flög inte. Degerfors fick han ju inte det att stämma fullt ut. Det är ju Kalmar han i perioder har varit bra. Men det, som sagt, det saknas det sista för att vara riktigt bra.
Jag tycker så här. Det är ett märkligt agerande av Häcken att plocka honom.
Ja, men de sitter väl, de är ju datadrivna. Alltså, ja. De går ju mycket på data. Och jag förstår att det sticker ut när man ser, oj, här har vi en progressive runs. Och här har vi en spelare som kan transportera bollen i 40
meter.
Ska
vi prata lite om Häcken eller?
Vad menar du?
Det ser ju mörkt ut alltså, Paco.
Ja, de förlorade mot Elfsborg 3-1 eller?
Mm.
Ja. Jag såg något mål där som, det var väl inte någon optimal speluppbyggnad så att säga. Men det finns ju fler lag i så fall. Bayern som allt annat än imponerad just nu, måste vi kunna säga.
Men ja, jag vill fortfarande vända det mot truppbygget.
Ja, men det är ju fortfarande så här.
Pengarna de plöjer ner.
Ja, men det är den sjunde bästa truppen i fjol som presterar som den kanske 14:e bästa just nu. Sen så man ska inte mäta resultat på så sätt, men det är klart att man blir orolig 2 veckor inför premiär när de presterar som, nej men nu jag undrar om de är så pass nedtränade eller om det har att göra med att de springer runt. Jag såg att Filip tweetade ut här för någon vecka sedan att spelarna går runt och man ser att spelarna går runt och tänker på vad var det Kim sa där?
Men det där hörde jag i en intervju med Kim Hellberg efteråt, att vad heter han, Jompa i Bayern-podden som också sitter i 08 fotboll, exakt använder de orden, att spelarna springer runt och tänker. Om det är liksom en grej som kommer från supporterhåll just nu, att man använder det, jag vet inte. Jag tror inte att spelarna har tid att springa runt och tänka på en fotbollsplan på det sättet.
Men jag tror att de gör det på riktigt.
Tror du
det? Jag tycker det ser ut som det är. Ja, men vad är det Kim säger nu att jag ska stå här? De spelar inte på känsla, och det är ingen ursäkt, utan det är nog en sak att det är en ledarskapsfråga både för Kim men också för spelarna, att ja, du ska väl tänka
Kim
på.
Kim sköt ner den i alla fall.
Ja, okej, okay, han gjorde det, men ja. Det är väl helt omöjligt för honom. Jag tror inte att man rådfrågat varenda spelare heller. Springer du runt och tänker på vad jag har sagt till dig i genomgången här på plan?
Det går så, alltså fotboll går så himla, alltså möjligtvis i positioneringen, hur man lägger i ett försvarsspel och sådär.
Också men, speluppbyggnad med build-up och positionering, var de ska
jo,
stå.
Jo, men jag tror det går så fort. Så hur ska de hinna springa runt? Allting är ju i ryggmärg. Det ska sitta i ryggmärgen.
Ja, till slut, efter tid så ska du göra det. Men det är just där Bayern försöker hitta.
Om folk ska hinna tänka.
Ja. Ja, men det är väl just
därför. Du tappar ju boll, du liksom slår bort dem.
Har du sett vad Hammarby har gjort?
Jo,
det är precis det de gör gång efter gång.
Jo, men det är, ja, jag köper det. Jag köper inte, där är jag på Kim Hellbergs sida.
Men det är helt omöjligt att säga också. Så att, alltså, om Kim Hellberg slår ner, han har ju såklart mer på sina fötter än vad jag och sitter och killisar dem här, såklart. Men jag tycker bara det ser ut som att de inte spelar till sitt fulla jag, utan att de nog går, och det är väl inget konstigt att man gör det på försäsongen. Men
jag tycker det ändå, alltså det saknas lite kvalitet. Man har ändå tappat liksom.
Ja, det är Sadiko Nalic.
Ja, Sadiko Nalic, och sen som vi tjatat om tidigare, Bojanic.
Ja, men det är,
alltså, det är ett mittfält som är svagare än på många år.
Jag tycker väl ändå att det är klart godkänt mittfältet.
Alltså, spelare för spelare är svagare än tidigare.
Jo, men det går inte heller att jämföra. Bojanic, det finns ju en anledning till att Bayern inte kunde behålla honom. Han var ju superbra.
Ja, men vad väljer du då? Det är ju det jag menar med. Vad väljer du då att ersätta med? då väljer du den här nya vägen som Bayern har tagit.
Men samtidigt,
och då, om du inte kommer det vara liksom spelare som Fredrik Hammar som ibland kommer få spela.
Han spelar ju inte.
Nej, men han gjorde ju det, ja, det stora delar förra året.
Absolut, i vissa matcher. Men om du tittar då på, om man tar just Bojanic och Sadiku.
Ja.
Det är inte så att det är Fredrik Hammar och Alper Demirol som står där och startar. Utan det är ju ofta Tesfaletecki eller Oskar Johansson som är 28 och 25. Så att det är ju ändå åldersmässigt spelare som ska...
Och Tecki blev ju ändå ratad av en annan tränare.
Ja, det var väl av andra skäl än fotbollsmässigt var det.
Ja, men jag tycker men inte oavsett, att jag håller lika bra som Bojanic.
Jag håller helt med. Ja. Men det var ju därför Hammarby kunde inte ersätta Bojanic.
Det är där jag tycker att Bayern ska vara. Om man har den ekonomin man har, om man lägger så mycket man gör på lön och som man gör, då de här spetsspelarna, det ska vara på Bojanic nivå. Alltså det ska inte vara på nivån under.
Nej, men
köper att du har många unga, att de slussar upp från HTFF. Men har man en uttalad målsättning om att vara topp tre, då kan du inte ha de spelarna, tycker jag.
Ja, de har ju redan börjat tumma på den målsättningen, ska sägas.
Igen?
Ja, alltså att det i målet för i år är att sätta en ny träningsmiljö och att vara där uppe någonstans och nosa, men inget topp tre krav i år. Vilket är i sig...
Ja, då är det sunt. Då är det sunt.
Sunt och sunt. Nu kommer de att kommunicera det. Tidigare har det ju varit topp tre och att man ska vara där uppe. Så att man har ju kommit och reviderat lite där också. Men oavsett, jag förstår vad du säger, Henke, men det är också jävligt lätt att säga det härifrån, att Hammarby, när de plockar in Oskar Johansson, det var ju en av seriens mest uppsnackade innermittfältare från Värnamo som man vann fighten eller dragkampen mot, ja, men, säg Elfsborg och Häcken exempelvis. Så att det är ju andra bra klubbar som jagar honom också. Så det är ju en bra spelare på så sätt. Tesfaletecki, jag håller helt med att han inte är på Bojanic nivå. Men det visste man ju inte då. Hammarby hade väl, man kan nog inte hitta en spelare med Bojanic kvaliteter eller framförallt samma spelstil som honom. Då måste man ersätta på andra sätt. Hammarbys förhoppning var nog att Tecki skulle kunna lösa det sömlöst. Det har han ju inte gjort än. Och det kommer han nog inte heller göra om jag tittar, eftersom att jag ser matcherna. Men det blir ju så svart eller vitt att summera det på så sätt. Jag förstår vad du menar. Jag håller med att utfallet inte har blivit så. Men bilden är liksom större, tycker jag. Att just nu är det en helhet som inte fungerar alls.
Jämför med Göteborg. Mm. De kliven de tar. Och de vinner ju ändå på bortaplan. Och återigen en bra insats.
Med en väldigt skadedrabbad trupp dessutom. Väldigt, väldigt skadrabbad. Det är Norlin som står där uppe. Backlinjen är liksom nykomponerad med Hausner, Kalén och Salomonsson spelar till vänster. Salau spelar högerback. Ja. Det är ju ingen, det är inte den truppen Göteborg kommer, eller den elvan Göteborg kommer slänga in i en allsvensk match förmodligen. Men sen så, jag tror ju man ska nog inte dra för stora slutsatser ändå. Jag tror att Hammarby har ganska goda möjligheter att komma före Göteborg i tabellen slut.
Jag tror bara att så här, att Besara återigen känner fan, det är inte riktigt den nivån på de spelarna jag har runt omkring mig.
Och så jag tror
att vi vet att bättre spelare hade ju tagit sig till sig av Kims idéer snabbare.
Verkligen.
Och anpassat sig.
100%.
Och det får du inte.
Nej, det håller jag med.
De spelarna du har i truppen just nu.
Det håller jag med om. Att bättre spelare hade nog... Alltså hur receptiv spelare är och hur de tar till sig information, det är väl absolut en kvalitet i sig. Sen så tycker jag att Besara, då får han nog gå till sig själv också. För att den första, han var ju totalt osynlig här mot Göteborg. Det var inte så att han var uppe på någon gudomlig nivå i kuppen heller. Så att det gäller för honom också visa, steppa upp en hel del. Nog om Bayern. Ja. Har vi något mer nyhetsmässigt?
Ja, det är väl att BP värvar återigen en anfallare.
Så du Brings tweet eller?
Nej.
Han slängde ut det med Christensen som de har värvat.
Ja.
Jakobsen. Och vad heter han? Ytterbacken från Jensson. Nordsjälland. Nej, Nordsjälland värvade de ju en ung ytterback, fan vad han hette.
Jag kan gå in och kolla det.
Samtliga av de tre danska nu förvärven är i alla fall, ska sticka ut väldigt, väldigt mycket statistiskt. Bring jobbar ju för BP nu också, så att det är väl ingen...
Kare Barslund.
Ja, Barslund, ja, precis. Ja. Så alla de tre statistiskt var några av danska andra ligan och i Barslund eller vad han hette.
Barslund spelade i Nordsjälland, men inte många minuter.
Nej, men 19 år, och det säger väl någonting att man har tagit sig så långt i Nordsjälland. Det var en hylla jag inte trodde BP kunde värva från.
Ja, men jag tycker det är ändå, alltså, nu när när Ola Lidmatt Eriksson då går emot och säger att man inte kanske ska värva de här spelarna till vissa klubbar, så tycker jag ändå det är bra att så här, vi bygger liksom skandinaviskt i allsvenskan. Alltså det går lättare att anpassa sig rent utanför planen. Det behöver inte vara de här 6-18 månader som det kanske ibland är för afrikanska spelare. Utan du kommer liksom med språk, med kultur, allting snabbare in och kan leverera. Kolla bara på förra årets Alexander Jensen som
verkligen
borde spela en bättre klubb än BP efter den säsongen.
Nej, verkligen. Sen så saknar man ju brassevärvningen, måste vi säga. Det gör man ju. Sommar med ytterbackar, det är garanti.
Du har ju Nogueira i Halmstad.
Jättefint tillskott. Ja. Det har varit bra också.
Ja.
Men fler vill vi ha. Alltså, leta någon allsvensk klubb, AIK, som gjorde det. Ja, de landade Eskiled. Fantomen sågade honom. Kan nog bli bra, men där förstår jag inte. Det är bara att titta. Bara är det så Brasilien i passet så vet man att ytterbacken håller toppnivå i allsvenskan. Det är så enkelt.
Offensivt.
Ja, exakt. Defensiv, men det tummar vi ju på såklart. Ska bara vara...
Tummar du på defensiven med ditt lag eller?
Ja, det får jag säga.
Varför gör du det?
För att offensiv, att driva matchbilder, då vinner man oftare. Plus att, vad tror du, ett 13-14 års lag som ska fokusera på defensiven och försvara
hem, hantera båda
hur bra spelare tror du de kommer vara i när de är 18 då i så fall?
Måste kunna hantera båda.
100%, men de fokuserar mycket mer på höga försvarsspelet i så fall.
Försvara egen box.
Nej, det är inte många träningsminuter på det.
Men det är inte månader.
Det är väl en helt annan sak med ungdomsfotboll och elitfotboll, va?
Så får du såna där spelare som vi pratar om.
Dröm.
Svaga mittbackar till ett landslag.
Vi har jättefina mittbackar.
Ja, men vi får ju inte upp några fysiskt bra mittbackar som kan försvara box.
Nej, men de kan försvara högt upp. Topplags mittbackar. Sen kan andra fostra mittbackar till Varberg och sådär. Kan man göra.
I fan.
Ja. Härligt, där har vi det, va? Ska vi stänga butiken? Några visdomsord? Don't drink and drive.
Jimmy Tillin på Aberdeens.
Ja, vi får se.
Jag tycker Jimmy ska lämna faktiskt.
Yes. Så här titten på. Stackars Elfsborg, säger jag då.
Kanske till sommaren.
Ja, i så fall. Men han är väl värd att få gå nu också i så fall. Jag hoppas att Elfsborg har, och jag antar att Elfsborg har en lista.
Bundgaard gjorde ju debut i mål.
Kommer nog få spela mer, tror jag.
Lämnade ju Vändsyssel, där Linnér gjorde debut i helgen. Oscar.
Fick jag spela?
Ja.
Kul.
Rätt in.
Kul. Stort.
Jag tror han kommer ta det. Bundgaard. Isak Petterssons aktie är dalande, tyvärr.
Ja, tyvärr. Om man inte hittar tillbaka. Som Rönning har ju hittat tillbaka lite till Halmstad. Sen tuff match nu senast. Novell. Upptaktsträff nu, va?
Ja, fan vad kul det ska bli. Lasse Lagerbäck imorgon. Birro har börjat kötta in på köris där.
Framförallt vad som släpps imorgon blir ju Nordin Gerzic, som de kan lyssna på. Och så Lagerbäck på onsdag, va?
Ni kommer åka dit nu på en gång.
Ja.
Sätter du och Tim, sätter och kör lite bakom kulisserna också kanske?
Det kan vi nog lösa.
Ja.
Skickar du Tim?
Kanske vi kan flytta Gerzic en dag.
Och så vi
kan släppa lite bakom kulisserna imorgon.
Och så Lagerbäck på redaktionsmöte live.
Ja. Det var länge sedan vi hade.
Nej, jag och Birro har kört lite då faktiskt.
Ja. Ja. Birro kommer direkt till upptaktsträffen.
Ja.
Följ oss på sociala medier för att följa allt där.
Gör så, framförallt
bakom Instagram. Kulisserna är jävla fint alltså.
Instagram är fördel. Ciao.